Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Ja, välkomna ska ni vara till... Oj, vad högt.
Oh.
Välkomna ska ni vara till förfesten. För att det är förfest.
Party on, dude.
Skål, Fredrik.
Skål.
Skål, Mattias.
Skål.
Varför har vi fest då?
Du fyller ju år, Mattias. Vi ska ju vidare strax efter detta. Mm. Vanligtvis så är det här efterfesten som folk får följa med till.
Du kanske ska säga vad du folk har kommit till. Och...
Yeah. The usual suspects.
En podcast.
Just en podcast med mig, Johan Norberg.
Och mig, Fredrik Segerfeldt.
Och mig, Mattias Svensson. Så. Välkommen till det separatistiska rummet för äkta liberaler.
Där inga alt-right är välkomna.
Eller socialliberaler.
Eller sossar.
Men nu är det förfest, för du fyller ju år, Mattias. Så som vanligt ska vi väl till Löwenbräu och fira detta. Du har ju alltid en nyliberal födelsedag på riktigt. Som du har beskrivit som att det är verkligen... libertarianism i sitt esse. Alla är välkomna, men alla betalar för sig själv, för jag bjuder inte på något.
Jag bjuder inte på något och jag önskar ingenting tillbaka.
Förutom närvaro.
Det är nej, som, nej, men det är som Gods Gulch, men jag, i en källare.
Fast för människor. Nej, men det är ju just det att alltså, jag tycker det är så kul. Det finns ju så många människor som man tycker om, men som man aldrig riktigt hinner umgås med. Och det är kul att bjuda in brett och sådär. Liksom, vissa har jag knappt träffat men tycker det är roliga människor och bara kom. Och så kommer människor om de vill och kommer inte om de inte vill.
Vad önskar du dig, Mattias? Födelsedagspresent? Du...
jag är väldigt nog. Alltså, jag önskar mig ingenting. Och det är...
Du är nihilist.
Ja,
Mattias, eftersom jag är rebell så har jag faktiskt med mig en present till dig.
Men vad fan, dessa jävla rebeller.
Så det, varsågod.
Tack.
Det är, ja, du ser på hur det är inslaget att det inte är jag som har gjort det. Det är Frida som har slagit in det. Men presenten är min, öppna.
Ja, ska jag öppna i direkt sändning? Mm.
Det här är, kan jag berätta, Mattias och jag har ju ett gemensamt intresse för serievärlden. Ah. Och... och inte minst Marvel Comics. Och vissa kanske kommer ihåg Steve Ditko. Mattias rings a bell, som utvecklade Spindelmannen och sånt tillsammans med Stan Lee. Han blev övertygad objektivist och libertarian. Och slutade med Spindelmannen och annat. Och utvecklade en seriehjälte som heter Mr. A. Och Mr. A är då, han har en mask på sig och en oklanderlig kostym. Och sen går han runt och förklarar för skurkar varför de bryter mot andras rättigheter. Det har väldigt långa utläggningar.
Har han sålt bra?
Det blev två stycken seriealbum. Varav den första kom 1972. Och, ja, men rätta mig om jag har fel, men är det inte då du är född dessutom?
1972, ja. Yes.
Och det här är första avsnittet, numret som jag fick tag på. Det blev bara två, för det sålde inte så bra. För att istället för att slå skurkarna på käften så kom det en lång utläggning om att A är A. Och du kan inte vara evasive och undvika det du vet om människans det här, rationalitet.
Ja, det här är ju lysande. Det här är ju lysande.
Det är faktiskt fantastiskt underhållande. Lite emot i och för sig Ditkos avsikter, underhållande. Ja. För det är långa traktat. Det är som gålt tal. Men i serieform.
Ja, men vi har ju faktiskt erfarenhet av just detta med att bekämpa brott genom politiska rättigheter. det hände ju oss när vi var på libertariansk konferens, så var det ju en av våra vänner, en norrman, som var med.
Det var ju så, inom parentes, det var ju precis efter att vi träffats första gången.
Ja.
Vi träffades väl 92, tror jag,
ja,
första gången.
Ja, på releasefesten på Ego.
Just det, som var ett libertarianskt magasin med oro på omslaget, där han sa att han ville legalisera det mesta.
Vill han?
Ja, fast han ville inte stå för det sen när det trycks upp.
Just det.
Och intervjun var egentligen för en annan tidning, men det var...
Men då träffades vi där. Jag hade just blivit utsedd till chefredaktör för tidskriften Nyliberalen, 19 år gammal. Men du ogillade mig för att jag var anarkist.
Ja, det var ju viktiga principer. Jag hade ju kommit upp då från... Det var första gången jag var på Tritnaha. Jag bodde ju inte i Stockholm, utan i Lund, där ingenting hände. Deprimerande stad. Brukade jag åka upp till bokmässan i Göteborg. För där hängde då objektivisterna som läste Ayn Rand. Något bokmässeår så var det ju 3 olika stånd som sålde Ayn Rand-böcker, men på grund av diverse meningsskiljaktigheter dem emellan så blev det 3 olika. Splittringen var bra och nödvändig. Men då hade jag ju hört det här att Frihetsfronten är inte liberal, utan den är egentligen anarkistisk. Mm. Och det här var ju ett exempel på det, för du hade skrivit 2 insändare som och undertecknat med anarkistisk front.
Mm, ja, det var jag och Marcus. Ja.
och den ena var ju skitbra, var jag ju tvungen att medge, för den handlade om att följa dig själv och inte Gud, och drev med folk som gick i kyrkan och slösade bort sin tid. Och den andra handlade ju då om nöjer ner med att göra förtrycket mindre, om att liksom, vill du ha en liten stat, men varför en stat som förtrycker istället för att ha anarki.
Just det.
Som förtrycker. Och det var ju en viktig, det är ju en viktig skiljelinje, som jag alltid har tyckt är fundamental, mellan just alltså konkurrensen mellan olika rättsskipare, tycker jag ofta negligeras i att, vad gör de? Respekterar de rättigheter och i vilken utsträckning? Och många antar liksom bara att anarkin är en mer konsekvent minimering av våld och rättighetskränkningar. Det här var liksom bekräftelsen av att även om jag trivdes så hade jag fått bekräftat att det här med Frihetsfronten, de är verkligen anarkister. De är undfallande och väljer en anarkist att leda sin tidning. Och den där Johan Norberg ska jag undvika. Och det gjorde jag ju också framgångsrikt nästan hela kvällen. När vi väl blev presenterade för varandra så var min första fråga, är du fortfarande anarkist? Varpå Johan svarar, nej, jag är anhängare av nattväktarstaten. Och så började en vacker vänskap.
Det var väldigt, ja, men sen så accelererade det ganska snabbt därefter. Och då kom vi på att vi måste åka till Estland ihop. Året 93 då, så var det en libertariansk världskongress i Tallinn som nyss hade befriats från kommunismen. Och jag var ju först lite osäker på om jag verkligen skulle åka, ta en färja med en sån här kille som är så randiansk, för jag tänkte att det kan bli lite stelt. men andra gången vi träffades,
sektmänniskor.
Men andra gången vi träffades, då hade du, Mattias, på dig t-shirten, vi schackpundare spolar kröken. Och då tänkte jag, det ska nog bli okej. Okay. Så delade vi hytt, du hade med dig den lilla röda, alltså bandspelaren som var röd.
Det här är alltså kassettband, barn, det är före er tid.
Du lärde mig att lyssna på Fred Åkerström och sånt, jag lärde dig tung tysk synt. Sen allt var underbart, och där fick vi lära oss hur man bekämpar brott med rättighetsresonemang.
Ja, det var nämligen en av våra bekanta som var ute och gick med några damer från orten.
Damer från orten.
Och plötsligt så kommer, de går på en bakgata och plötsligt kommer någon fram så här: give me your money and the girls.
girls.
Och det var så här, han börjar förklara för någon, you know, right now you are violating my rights. You are threatening with violence. And you are violating my fundamental human rights to not be coerced. Och de börjar backa bort liksom för dårfing.
Dårfing kanske har en pistol i fickan.
Ja, ja, man vet aldrig vad de gör, så han fick gå vidare med flickorna.
Varför säger ni inte, varför säger ni inte vem det här var?
Ja, det kan vi ju säga. Ja. Gundersen.
Ingvar norsk, Gundersen.
Ja, Ingvar känner, okay.
Väldigt trevlig man. Men han jobbar är liksom inte en offentlig person på det sättet.
Ah, okay.
Men en väldigt trevlig och rekorderlig man.
Ja.
Som var lite som Mr. A. Mm. Kanske inte lika oklandig kostym dock just nu. Så känner jag Mattias. Hur känner du Mattias? När träffades ni? Är det från orten?
Från, ja, det borde ju faktiskt
det borde vara det, för vi är ju från samma stad då, va? Men det är så
Karlskrona.
Karlskrona. Och, men det är, Mattias är 2 år yngre än vad jag är. Och jag tror att jag möjligen visste vem han var. För jag har en lillebror som är lika gammal. Och de spelade handboll och sådär, va. Men sen tror jag, men vi hade kände inte varandra då. Jag var med i MUF innan du, då var du så ung. Du, ja. Du var väl 13, jag 15 typ. Mm. Men sen så tror jag upptäckte när jag läste dina metrokolumner att fan, inte den här Karlskrona-killen. Men, och sen, men sen så vet jag att sen gled väl ihop någon gång slutet på 90-talet eller så när man jag började hänga på Timbro och jag jobbade på SAF och sådär. Och sen så, ja, det var väl så det var. Ungefär som att jag vet inte heller när jag träffade dig första gången, Johan, men det var ungefär samma sak. Att man liksom, jag hängde på Timbro och du jobbade där och
jag tror att det var genom vår vän Johnny Munk.
Ja, precis. Ja,
som jag umgicks med en del privat också.
Just det.
Och det visade sig att du gjorde det med.
Just det.
Och då förstod jag att du inte bara var så här, svensk näringslivskille, utan du var ju radikal.
Just det. Det var därför jag inte längre jobbade på svensk näringsliv.
men det här har du velat korrigera, därför att en respons vi fick tidigt på första programmet var väl just att ja, de där Norberg, Svensson och Segerfält hängde ju i Frihetsfronten och sådär. Men du var ju byråkrat i Bryssel.
Precis. Ja, men alltså, jag det känns som att
och
jag
svär dig fri från.
Nej, men det är inte snarare så. Jag känner mig liksom, jag klimar, offentligheten klimar någonting om mig som inte är sant. Och då vill jag bara säga, nej, men jag var aldrig med. Jag var på Trittnaha en gång för att jag var typ så här på efterfest och Kron stängde. Jag tror att det var. Jag var i en källa någonstans på Sankt Eriksplan. Det var ju 25 år sedan.
Visste du att vi var
jag visste nästan libertarian var. Ja. Jag tror jag fattade det när jag var typ så här.
Men du såg inte att vi hade enorma planscher på väggen med citat av Rand och Adam Smith.
Jag visste inte vem Ayn Rand eller Adam Smith var då.
Och ändå så var du ute och festade på Svartklubb.
Ja, för det,
det var
man,
ju
det kan man göra ändå.
Det var ju en enorm blandning på Trittnaha.
Självklart.
En som var där som jag har hört om på sistone, det var Pierre Schori.
Va?
Ja. Det fanns
jag
ju ingen
har
annan
reserverat honom där.
Det fanns ju ingen annanstans att ta gäster ståndsmässigt när de ville gå ut när han hade gäster från Frankrike och den fina världen. Så, nej, så Pierre Schori hängde på Trittnaha.
Sen ska jag säga också att alltså, jag var ju någon slags socialliberal fram till jag var 30.
Va? Vad hände sen?
Så jag började på SAF och jag var rätt så skeptisk för de var så höger där liksom. Dels för att det var så här gubbar i mörk kostym och så var det så här ingen välfärdsstat och sådär. Så jag var liksom lite så här, men sen så läste jag mer och mer och jag började läsa klassikerna. Och sen så, och särskilt när jag kom till Bryssel och såg liksom hur det här maskineriet fungerar. Då blev jag, det var egentligen då var jag typ 30, då blev jag liksom. När jag, och det roliga var att jag tror det var när jag slutade på min arbetsplats i Bryssel, då var jag 31, det var 2001, då fick jag, de tyckte jag var så galen där. För det var mina kollegor på Europeiska näringslivets organisation och jag var på deras handelsavdelning, eller avdelning för internationell handel. De andra tyckte att jag var helt galen som ville ha total frihandel. De ville inte det. Och jag tyckte jag var så jobbig och bråkig och radikal, så att jag fick till avskedspresent, fick jag urkällan på franska. Jag visste inte,
ja, då var jag
Och då var jag 31.
Den goda nyheten är att du kommer få en bok av Ayn Rand. Den dåliga nyheten är på franska. Ja,
men jag,
catch.
Men jag talar
Fredrik
franska.
Pratar ju franska.
Ja, så jag, vi hade, det var ju ett franskt kontor. Men jag tror inte jag visste vem hon var då ens. Jag var 31 år gammal. Mm. Så att, jag är ganska, jag har inte alls den här historien i den här rörelsen som ni har. Det är bara så det är klart.
Mm. Nej, men då så. Nu vet vi det. Jag har just kommit tillbaka från USA. Och där, som ni förstår, talar alla bara om en sak. Och det är valet.
The Donald.
The Donald och the Clintons.
The Johnson då?
Det är inte så många som pratar om honom, utom i de små kretsar jag var i. De gjorde det en del sista stoppet i Utah. Därför att där är han rätt populär. Och framförallt är Trump och Clinton väldigt impopulära. Det är ju en konservativ delstat, mormonsk delstat. Men de hatar Trump. Och ett skäl till det är ju att de är en religiös minoritet. Det är så mycket mormoner, de har sett så mycket förföljelse. Så när de ser Trump ösa ur sig ovett mot muslimer och mexikaner och sånt, så är de bara så här, we don't like that.
Därför att de har varit
we're gonna be next. Ja,
de är så oerhört snälla och mysiga. De är som South Park.
Är de i South
Park? Den sjukaste religionen någonsin, men de snällaste människorna någonsin. Allt är så, de är precis så snälla som man får känslan av. Och fantastisk spektakulär natur också, så att jag fick nästan känslan att här skulle jag kunna bosätta mig. Tills jag kom tillbaka till hotellrummet efter en föreläsning och tänkte, nu ska jag ta en öl. Öppnar minibaren och ser att där finns det bara juicer, läskedrycker och vatten. Mm. Ingen alkohol, inget kaffe, inget te.
Därför att,
ja. Det var ju därför Mitt Romney hade så lite energi. Förra liksom bara, han drack juice. Ja.
Och inte ens de magiska kalsongerna räcker riktigt för att kompensera.
Nej.
Vem har magiska kalsonger?
Mormoner har magiska kalsonger.
Har de?
Ja.
Alltså på riktigt, ja, googla det.
Okej.
Men där så finns det en viss förkärlek för Johnson, definitivt. Mm. Den libertarianska kandidaten. Men alla jag träffar, det var New York, Washington och Utah nu senast. De är närmast förtvivlade och rädda på riktigt över Donald Trump. Människor, frimarknadsvänner, libertarianer och även konservativa och republikaner som på något vis får känslan av att någonting har brustit oavsett hur det går. De är förfärade över tanken på att han skulle vinna, naturligtvis. Men även om han förlorar så har det släppt fram, det har släppt löst så mycket hat mellan grupper, så mycket intolerans i det amerikanska samhället att det kommer bli svårt att reparera detta. Och inte minst finns det en rädsla för att om han förlorar nu så kanske vi inte har vunnit ändå på lång sikt. Därför att han har visat en väg till presidentämbetet som går genom hat, som går genom rasism, som går genom protektionism. Därför att han, om man funderar på vad han skulle göra om han väl blev vald, så kanske det är en hypotes är att han bryr sig inte så mycket om vad han gör. Han kanske inte ville bli president från början ändå. Det är ett sätt att boosta varumärket, bygga upp ett mediekonglomerat efteråt och sådär. Men att han vill ha glamouren. Han vill ha alla spotlights på honom. Det är ett rykte som ingen har bekräftat, men ingen säger att det vore konstigt om det stämmer. Det är att han vände sig till John Kasich, hans republikanska utmanare om den republikanska då, kandidaturen. Och sa till honom att, eller hans män sa till Kasich att vi vill att du ska bli vicepresidentkandidaten. Och okej, vad skulle vara mitt område? Vad får jag göra? Du skulle få ta hand om inrikespolitik och utrikespolitik. Okej, så vad återstår åt Trump då? He will make America great again. Med andra ord, han kommer vara PR-killen. Han kommer vara på alla möten. Han kommer tafsa på alla tjejer. Men han kommer inte strunta i hur politiken ser ut. Därför att han är inte så intresserad. Han ogillar handel. Det är det enda som har varit systematiskt i hans liv. Men i övrigt så händer det inte så mycket. Den stora faran, säger vissa personer, det är vem som kommer efter Trump. Om han nu förlorar. Därför att vad händer om det kommer en smart, alt-right, fascist-typ som vet hur man spelar på rasism, man spelar på oro över världen, över Kina, över vi måste ha appeasement med Ryssland annars blir det krig och sånt, men som inte har en sån karaktär som sabbar för honom. Mm. Att han hela tiden säger fel grejer, tafsar på fel personer och så vidare. Det kanske är det riktiga hotet mot USA.
Jag fick precis en reflektion. Jag har inte tänkt på tidigare, så det kanske är helt knäppt. Men den här blandningen, alltså det, att USA är så delat i värderingar och sådär. Det är, har ju alltid pratat om att det är geografiskt flyover country. Och så är de liberala på, alltså liberala amerikanska marken, säger vänster på östkusten och västkusten och sådär. Så då funderar jag på, men fast den delningen som finns nu är väl lite annorlunda. Det är inte bara flyover country som Trump är stor, utan det är också i sådana här, döende industriområden som det är ganska nära östkusten. Man kan tänka sig liksom rostbältet och sådär. Då funderar jag på så här. Går det att dela USA i två delar? Jag tänkte säga Öst- och Västpakistan eller sån här. Ja, men alltså, Kalifornien vill ju tillhöra samma land som New York.
Ja.
Men det vill banne mig inte liksom folket i Ohio. Mm. Men sen gjorde jag en annan reflektion. Det var liksom att det känns, om det är mycket att det amerikanska södern där han har stöd. Det känns som att vi är tillbaka i det amerikanska inbördeskriget. Liksom, och förlorarna i inbördeskriget gör revolution. Mot liksom, den republiken som fanns. Ja, det var, vi fick de tankarna, det kanske är helt CP. Men, så får man inte säga, förlåt, helt galet. Men jag fick dem. Är det inte så att det är förlorarna i amerikanska inbördeskriget som reser sig?
Men det är ju en komplex bild om man tittar på vilka som röstar, för att man måste nästan bryta ner det på verkligen små valkretsar på något sätt. Och det som är intressant är att den vanliga teorin är att det är förlorare på något vis, att det är white trash och det är rednecks och liknande, och en del av det stämmer. Men det är ju inte så att det är de områden där det är högre andel arbetslösa exempelvis.
Nej.
Där man röstar på Trump. Det är inte så att det är de som har lägre inkomster. Det är inte de som har större andel minoriteter. Utan det är ju ofta fickor av vita väljare. Och det kan vara rika och det kan vara fattiga. De kan vara arbetslösa, de kan vara arbetande eller vad som helst. Men det är människor som egentligen aldrig träffar mexikanska invandrare eller svarta i sin vardag. Och som är jätteoroliga över det. Och det är också dessutom, visar sig, det är Gallup som har gjort den största studien av detta, att det är de som är mindre då exponerade mot utländsk import. Det är inte specifikt rostbälte i meningen de som har fått då kinesisk import som har förstört deras industrier. Utan det är de, som någon uttryckte det, det är inte de som har dåliga erfarenheter av handel och invandring, utan det är de som inte har någon erfarenhet av handel och invandring. Och som bara ser det på tv. Och som bara hör det i Trumps tal. Eller för den delen i Clintons tal. När hon är i valrörelsen och säger att ja, jag håller med om att frihandel är jättedåligt. För alla håller ju med om det i varje valrörelse.
Men visst är det samma mönster. Har inte du också skrivit i en artikel, tror jag, så att det är samma mönster också i Europa? Hur många muslimer finns det i Polen? Eller de här 200 flyktingar som är i Estland liksom, som leder till uppror? Det verkar finnas en motsatt
samband. Mattias skrev om det, var det inte Tjeckien? Som knappt har tagit emot några invandrare överhuvudtaget, men som har fått en väldigt hårdfört anti-invandringsgrupp.
Nej, det är väl andra som har skrivit om det.
Ja. Du har länkat till det.
Ja, jag har länkat. Hinek Pallas tar ju väldigt mycket upp det. Han har ju skrivit en bok om hur romer behandlas i Tjeckien.
Men det är ju en likhet med i Malmö, för övrigt. Att i
alla
kringkommuner som är jättevita är jätterädda för Malmö och tror att allting brinner där och tycker att vi måste stoppa invandringen till Sverige. Medan i Malmö så är man rätt avslappnad och ser att anmälningar av brott har minskat under 5 år i rad.
Men stämmer det där riktigt? Därför att det är ju en väldigt, för oss, väldigt bekväm hypotes, och det finns definitivt exempel. Men samtidigt, om man tar Storbritannien, så har ju frågan om hur väljarna värderar invandringsfrågan till exempel. Det har ju samvarierat väldigt tydligt med att landet har tagit emot väldigt många invandrare. Det har kommit väldigt många invandrare, både liksom arbetskraftsrörlighet och annat. Och likadant i Sverige, när vi har Det är väl Johan Wenström och några andra som har plottat kommuner och sett ett väldigt tydligt samband mellan alltså små städer som har asylboenden där det blir liksom stora skolklasser och annat. Där får du ett uppsving i sympatier för...
Det är sant. Det finns, om man tittar på Brexit-omröstningen, så det är inte de städer som har tagit emot mest invandrare som har varit mest för Brexit eller någonting. Men däremot där det har ökat snabbast. Mm. Där man känner på något vis att samhället förändras snabbt. Där har man blivit mer anhängare av Brexit. Och jag kan tänka mig att det finns en sån likhet i Sverige också.
Men är inte det här en trend som är genomgående i hela den här liksom, ska man säga, paniken, bruna sörjan, missnöjet med världen? Jag kommer inte ihåg vem det var som sa det, eller vad det var, men det var... Det finns flera uppfattningar som är så här att nej, för mig går det inte sämre, men för alla andra. Mm. För att om man ska vara så här lite marxistisk, så finns det liksom ingen... Det finns ingen materiell bas för den här missnöjet som finns. Utan det är liksom en uppfattning om att världen håller på åt helvete, men för alla andra utan för mig. Och så tycker alla likadant, fast det inte håller på att gå åt helvete. Är inte det kopplat till det här?
Jag tror att det är kopplat till det här. Jag tror att det ligger någonting i det Mattias är inne på också. Att det finns ju reella, både förlorare och personer som har sett sin livsstil kännas mer apart än tidigare, därför att kulturen omkring börjar förändras. Men jag tror att den huvudsakliga biten är att det finns väldigt många där omkring som då hugger tag i de få, eller de färre i alla fall, som känner detta och blir oroliga. Alltså det är fler som tror att andra blir skrämda av clowner ute i Sverige just nu än som faktiskt har sett en clown och blivit rädd. Mm. Men alla tycker så här, nu måste vi verkligen göra upp med clowner som går omkring med baseballträn. För det finns en. Eller hur?
Ja. En sån här, apropå alltså det större fenomenet. Jag läser en väldigt intressant bok.
Du har en jättebokbunt där borta.
Ja, Rushir Sharma heter han. Har skrivit en bok som heter The Rise and Fall of Nations. 10 Rules of Change in the Post-Crisis World. Och han tar upp aktuell forskning, han är finansman och tittar på faktorer bakom varför länder utvecklas. Väldigt så här tumregler utifrån, han blandar erfarenhet och studier, men den är väldigt uppdaterad. En av de första frågorna han tar upp är ju helt enkelt befolkning. Att befolkning är vanligtvis bra för att en ekonomi växer. Även om det inte växer per capita så växer det mesta generellt ändå, och då
människor
blir det mer, mer intressant att placera i ett sånt land därför att det händer mer ekonomiskt. Men ganska snart, de demografiska trenderna som är nu håller redan i väldigt snabb takt på att göra slut på väldigt mycket av den migration man bekymrar sig för, framförallt i USA, för det är ju framförallt migrationen från Mexiko. Den har i princip avtagit, och man trodde länge att ja, men det var finanskrisen, när det inte finns jobb så kommer inte så många människor därför att det är arbetskraftsinvandring helt enkelt. Människor tar sig över gränsen framförallt illegalt för att det finns jobb. Mm. Men vad man upptäckt nu också är demografin, alltså väldigt snabbt. Mexiko hade fram till 60-talet ungefär storfamiljer. 5-6 barn per familj. Ja, detta minskade ganska snabbt.
För att de kommer upp i den här
högre välfärdsnivå.
För att barnen inte dör i
det är
inte skaffa lika många.
Människor i en viss ålderskategori, det är ungefär från 16 till 21 du migrerar. Sen avtar det snabbt, och den stora bulken människor har helt enkelt blivit för gamla för att röra på sig.
Jag fick en annan del, det här är bara en tes, men kan det vara så att anledningen till att västern håller på att bli reaktionär och är att vi är äldre?
Ja, nej, men det tror jag är benhårt på.
Vi är mest massa...
Vi är ju alla nostalgier. När var den bästa tiden, Fredrik? För världen. Nej, men det är en teoretisk föreställning om detta. Men alla som jag ställer frågan råkar ju svara när de växte upp ungefär. Och det är ju massor av skäl till det. Och ett av skälen är att man hade inte barn och man betalade inte räkningar. Så man tänkte inte på hur jobbigt det var, man hade inget ansvar. Man tänkte inte på allt som kunde gå fel i världen. Man blir äldre, man får allt ansvar Och kanske ibland så vi naturligtvis undantagna, men andras fysiska krafter går ner lite grann. Även mentala krafter. Ja. Och då är det väldigt vanligt, Arthur Herman, kulturhistorikern, konstaterar det. Man blandar ihop förfallet inombords med förfall utanför. Just det. Eller som Grandpa Simpson uttrycker i The Simpsons, I used to be with it. But then they changed what it was. Now, whatever I'm with is not it. And whatever it is seems dangerous and scary to me. Så att det är klart att om alla tittar tillbaka på sin egen barndom som någon slags gyllene epok, i alla fall i genomsnitt, så är det klart att det faktum att babyboom-generationen som växte upp på 50-talet, att de nu går i pension och inte hänger med i de flesta, i mångas fall i alla fall, i vad som händer, det är klart att det ger en outburst av nostalgia, ja, på olika sätt.
Så bögar, internet och invandrare, vad fan.
Ja, det fanns inte jävla liv. Nej, på precis. Min tid då.
Men jag har ju skrivit en hel bok om varför det Sverige jag växte upp i var sunkigt. Det heter Sosse Sverige. jag tycker inte alls det var särskilt bra.
Men det är därför du är utom tävlan, för du har inte det personliga, utan nej, du har den intellektuella.
Berätta gärna för mig om genusteori. era nya visioner. Men kom inte och berätta för mig om Sosse Sverige. Jag har sett det. Jag har vuxit upp i det. Jag hatar det.
Det där är alltså en parodi på pastisch på en debatt mellan Carl Bildt och Göran Persson någon gång på 90-talet när Carl Bildt kom tillbaka från Bosnien.
Ja, det är när Carl Bildt kommer tillbaka. Jag tror inte riktigt att du vet vidden av lidandet som jag har sett. Och Göran Persson står bara skaka på huvudet. Jo, det tror jag. Jag tror jag har sett värre saker än du.
Och nu glömde du byta.
Persson. Nej, ja. Persson ja, står liksom fortfarande och bara skakar på huvudet. Och sen kommer den här fullkomligt dräpande repliken som tar tillbaka det till klassamhällets nostalgin och välkommen hem till Sverige. Liksom. Där står Carl Bildt och berättar om Bosnien och försöker föra över det till att ja, det jag sett är att folk vill ha värdighet, de vill ha ett jobb. Så jag tror de hade andra bekymmer än jobb i Bosnien.
Men ändå briljant av Persson att gå från så här, att där är du i krig, total desperation och misär och försöker göra något av det. Och Persson får det till att du var i den fina världen.
Apropå det här med liksom soceri och sånt där, det var ju ett citat jag tog med mig här som jag tänkte använda, men som är väldigt fint om just detta. Politiska åsikter gäller sociala tillstånd och utvecklingstendenser som man vill ändra. Ändra sig därvid tillstånden och tendenserna får också åsikterna ändras. Göra de det icke står de kvar som blott anomalier utan förbindelse med de verkliga sociala problemen. En i denna mening föråldrad radikalism hör rent av till det vederstyggligaste inom idépolitiken. Den blir med nödvändighet förvandlad till det särskilda slag av social konservatism som känns igen på att den är sur till lynnet och rotlös i tiden. I detta läget kommer lätt radikalismens gamla veteraner.
Wow.
Visst är det fångande?
Vem är det här?
Vilka, ska ni fråga? Det är två stycken som skriver en bok.
En man och en kvinna.
En man och en kvinna.
Och de är gifta med varandra.
Ja.
Och båda fick Nobelpris.
Och båda fick Nobelpris.
Jag känner det barnbarnet.
Ja.
Då är jag redo för en gissning. Det är Gunnar Alva Myrdal.
Ja, i kris i befolkningsfrågan.
Snyggt.
Mm. Men så fort man, när man böjer verben i svenska så inser man att det är daterat. Och ideologiskt.
Det där får du förklara.
Numera i svenska, så när man läser andra språk så måste man veta att jag heter eller du heter. Du heter det jag heter eller du hetes eller you are I am. De sa vilka äro. Det är en helt annan tid och som är daterad.
Hayek böjde också verb på märkliga sätt för oss.
Ja. Jag tycker jag känner igen dig här som är sur till lynnet och rotlös i tiden.
Mattias, berätta vad du har tänkt på i övrigt om vår värld.
Jag är ju rätt benägen att ge kritikerna rätt. Vi har fått ett val i USA till exempel mellan mellan ett etablissemang som har svikit och en dår.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Fink som påpekade. Och det är ju oerhört fattigt att det ska vara upp till en kraft som Donald Trump att påpeka det, men lika fullt så finns det poänger i detta. Jag skriver ju en bok nu som jag harvar om, det kommer lyssnarna få höra en del om.
Bing.
Det är liksom om tre kriser, det är krigen, krisen och välfärdsskulden, och krisen är då finanskrisen. Och det har jag skrivit om i veckan om penningpolitiken. Du har ju skrivit briljanta böcker om...
Han pekar på mig.
Ja, pekar
Johan
på Johan.
Ja. En perfekt start med boken. Ja.
Fredrik har också skrivit briljanta böcker, men inte om finanskrisen. Men vi är vackra.
Jag håller på med en.
Vi är vackra allihop. Men grejen som jag... gjort här på sistone och som gör mig deprimerad är att det gick ännu värre. Du skrev ju om hur staten hade en väldigt stor roll i upptakten till finanskrisen. Mm. Och det är ju ett ämne i sig. Men vad som hände sen och hur mycket värre det har blivit efter. Mm. När man släppte igen, ja. Blicken på det här. Vi kan inte bara konstatera att de regleringar som kommit på plats och sådär gör nästan ingenting åt problemen med liksom banker som är för stora för att gå omkull, som vet att de är det och som...
Så vad gjorde världen då efter krisen?
En sak som vi har fått är ju den allt mer extrema penningpolitiken. Alltså det är ju rätt, för folk pratar om att Miljöpartiet har blivit överkörda, men på något sätt så har de ju fått igenom det här med att avskaffa räntorna.
Det är bra.
Och det är ju rätt svårt att få in, alltså det här var alltså 2001 så hade Miljöpartiet en partikongress och några gick upp tidigt, de hade väl druckit maskrosvin eller något, men det var uppenbarligen väldigt få närvarande när stämman tog ett beslut om att avskaffa räntorna.
Just det. De fick ta om det.
De fick ta om det, för de insåg så här, det här kan vi inte tycka, det är orimligt.
Det är orimligt att inte ha någon ränta.
Ja, ja,
exakt.
Mm. Och idag så har vi, ja, och idag så har vi alltså centralbanker, ja, där kan vi prata om Miljöpartiets inflytande. Centralbanker som har negativ ränta och som går ännu längre med sån här quantitative easing, att kvantitativa lättnader. Så där staten helt enkelt trycker pengar och köper tillgångar för det.
Och om vi och den österrikiska skolan har rätt i att krisen skapades av extremt expansiv penningpolitik och extremt låga räntor som gjorde att folk tog för stora risker.
Ja,
ja, så gör vi det en gång till. Men ännu
ja,
större.
Fast mycket extremare. Alltså det funkar ju lite grann så här. Om staten köper fastigheter för nytillverkade pengar, då stiger huspriserna. Den som redan äger sitt hus blir jätteglad. En fastighetsägare som äger många hus blir jätteglad. Och banken som får låna ut mer pengar till god marginal till alla som vill köpa de dyrare husen blir också jätteglad. De som är unga och måste ta jättestora lån för att köpa sitt första hus eller flytta till större när barnen kommer, de är inte lika glada. Och sen har vi alla som så småningom kan köpa mindre för sina pengar därför att fler är i omlopp. Och de kommer i slutändan att betala det mesta av kalaset, fast de vet förmodligen inte om det. Och det här är väldigt, väldigt lättsamt vad som händer just nu, och man ser väldigt extrema effekter av det. Just i den här The Rise and Fall of Nations av Rushir Sharma så förklarar han hur extremt snabbt miljardärernas andel av välståndet har stigit. Och det är tack vare den här politiken, tack vare de här kvantitativa lättnaderna. Det finns en hedgefondmanager som heter Stanley Druckenmiller som förklarade...
Det var han som lade ner sin hedgefond, eller hur? För att nu är allt styrt av politik.
Jag tror du skulle Stata. Skoja, men...
Jaha, du trodde skämtnamn, Druckenmiller. Ja, det låter som Seinfeld.
Ja.
Men, eller hur? Visst sa han att nu...
Ja, det är möjligt att det var han, för han är en riktig sanningssägare. Han förklarade i alla fall när...
Och nu
när,
menar vi Almar med att säga sanningssägare. Ja, sanningssägare är inte en eufemism för att man hatar invandrare, vilket det brukar vara.
Eller det brukar klimatet vara.
Men det här är... Han säger ju då när de kvantitativa lättnaderna fortsatte i USA i september 2013, fast de sa att de inte skulle göra det. Som marknadsaktör älskar jag sånt här. Det här är fantastiskt. Det är fantastiskt för varje rik person. Det här är den största välståndsöverföringen från medelklassen och de fattiga till de rika någonsin. Vem äger tillgångar? De rika, miljardärerna. Tror du Warren Buffett hatar sånt här? Tror du jag hatar sånt här? Jag hade en mycket bra dag igår.
Jag hittade det citat som jag tänkte på, eller vad han gjort i övrigt, för han funderade på att lägga av. Vi har ingen bekräftelse på att Druckenmiller lade ner.
Men sen hade han en bra dag.
Men han säger, det har blivit svårare för mig, därför att en del av min fördel på marknaden var att jag var duktig på att förutse vilka företag som var bra och vilka länder som skulle funka eller ej. Men det funkar bara om det är fria marknader. Men det funkar bara om det är fria marknader. Men nu, när jag tittar på marknaden, så ser jag bara att det definieras och bestäms av stater och politiska beslutsfattare. Och där är inte jag särskilt duktig, så jag funderar på att lägga av.
Det här är alltså, det försvårar på väldigt många sätt. Det förvrider ju de grundläggande incitamenten i en ekonomi när man för den här extrema politiken. Och det är också intressant att då säger man att vi måste till varje pris förhindra deflation, vilket man kallar alla tillfällen när priser sjunkit. Det är en annan del i den här Rushir Sharmas The Rise and Fall of Nations. Man har faktiskt studerat det här med deflation. Det var jättevanligt före 1930. Och i de flesta fall förenat med goda tillväxtperioder och dynamiska tillväxtperioder. Därför att när vi har en teknisk utveckling så sjunker ju priserna vi betalar för olika produkter.
Jag tänker på att vi sitter här och vi kallar det här för en förfest, men vi är jävligt nördiga.
Det här är fest för oss.
Men jag vet, men låt mig bara illustrera då.
Vänta bara till efterfesten.
Något jag brukar använda som exempel.
Ta de olika mått på penningmängd. Vilket som är bäst.
Ja.
Det är så här, när vi sparade det festliga penningpolitiken.
På 80-talet när jag växte upp så gjorde vi två stora inköp med familj. En mikrovågsugn och en videobandspelare. De kostade ungefär 5 000 då i den tiden. Så det var en månadslön.
Ja.
Numera kostar bägge sakerna, det finns ju inte längre, men mikrovågsugnen finns fortfarande. Det kostar numera en timlön.
Och det här tycker Stefan Ingves är ett jättestort problem.
Ja. Som man måste kompensera för genom att trycka pengar. Och dessutom på ett sätt nu som går, för det är ju just det här med kvantitativa lättnader. De går direkt till de allra rikaste. Det är en enorm omfördelning. Och jag tycker, det finns ju många ironier i det här sammanhanget. En är ju att vänstern har ju alltid pratat om det här hästskitsteoremet. Mm. Att trickle down, som de säger. Det är en teori som egentligen bara funnits bland vänstermänniskor i deras fantasi. För det finns ingen som på den marknadsliberala sidan som tror att människor reser sig genom att det droppar ner från de rikas bord. Utan det är ju tvärtom genom att deras produktivitet ökar och då får de högre löner och det är så människor har lyfts ju välstånd i alla tider.
Ja. Men, och att priserna sänks. Ja.
Men här har vi ju en klockren trickle-down-teori. Här har vi ju hästskitsteoremet, men alla bara sväljer och äter. Eller rättare sagt, bryr sig inte.
Alla äter hästskit.
Alla har ju avbetalningar på huset. I alla fall den här bättre bemedlade gåsleverklassen och sådär.
Gårdskaviar.
Så det droppar ju på oss också. Men det här är liksom ett av de områden som är på väg att gå riktigt illa. Och
vad
tyvärr,
kan hända då?
Här finns det ju olika teorier. Alltså, för det första så skuldsätter vi oss. Alltså både centralbankerna, de spekulerar ju, när de köper tillgångar så spekulerar de i värdeutveckling. Och tar risker som kan förlora. De vinner ju rätt mycket pengar på att hantera pengar, signorage. Så det märks inte ögonblickligen, men de spekulerar ju med dem när de köper tillgångar som kanske tappar i värde istället. Därför att allting blåses upp. Och staterna får ju lättare att låna därför att mycket av det man köper är statsobligationer. Så staten lånar av sig själv, vilket förstås är väldigt osunt. Och som underlättar för många stater nu också Sverige att låna allt mer. Och de här skulderna ska ju någonstans antingen betalas eller så försvinner de värdena. Och då försvinner pensioner och annat och sparkonton och annat som är baserat på de här värdena. Så vi står inför en väldigt stor värdekorrigering som kommer att göra väldigt många tillgångar otillgängliga. Och framförallt stater är skuldsatta i många länder. I Sverige är ju det stora problemet och tyvärr är det liksom en av de främsta kännetecknena för bubblor. Ett av de flesta kännetecken är när folk lånar till bostäder. Och bostadspriserna stiger. För det gör de i Sverige, vilket de inte gör i nästan några andra länder efter finanskrisen. Så Sverige är extremt exponerat för en lånefinansierad bubbla. Och det är privathushåll som är det, men tack vare en politik som har underlättat detta.
Och då är risken stor för en enorm finanskris och en enorm bostadskris. Och sen kommer alla säga, kolla, det är så kapitalismen funkar. Det är nyliberalismens fel.
Precis. Ja, men så här.
Men så fort det handlar om pengar så tänker folk att det är
Det intressanta här är ju liksom att då sitter de här modelltroende människorna i Riksbanken och tittar fortfarande på konsumentpriserna och säger, ja, men konsumentpriserna har inte ökat så vi har inte någon inflation. Och det lite tragikomiska är att det var ju det de sa 2000 innan. Och det var det de sa 2007 innan finanskrisen.
För bostadsrättspriserna i Stockholm är inte med i KPI.
Nej, de räknas inte.
Och egentligen så borde konsumentpriserna sjunka. Därför att vi hela tiden har större effektivitet och hela tiden har större konkurrens.
Ja.
Men de pressar upp det med en expansiv penningpolitik.
Mm. Och det här har ju fördelningseffekter, vilket inte har i teorin. Men däremot i praktiken. Och det här pratar väldigt mycket finansekonomer om när Veckans Affärer summerar. Det har varit ett bra år för miljardärer, vi har fått fler och sådär. Det här är självklart i finanskretsar som ju är en intressent i sammanhanget. Det här är ju en klassisk public choice politik. Man bailoutar, man skjuter problemen framför sig. Finansaktörerna tjänar pengar, politikerna slipper problemen på sin watch. Riksbanken blir jättepoppis och de som förlorar kommer förmodligen inte veta om det därför att det kommer senare och det är diffusa effekter.
Mattias, gud vilken deprimerande förfest.
Visst är det. Och då har jag inte kommit till det värsta än. För jag måste bara ta upp.
För sen ville vi prata med Fredrik om mer problem.
Ja.
Men jag vill egentligen invända.
Aha.
Jag tror inte på bubbelteorin.
För
att en bubbla så här. Om du har ett begränsat heresy. Om du har ett begränsat utbud och du har en stigande efterfrågan, ja, då stiger priserna.
Ja, men hur mycket? Stiger de med flera hundra procent?
Ja, men inflyttning till Stockholm och det byggs för lite för att det är reglerat så här och det finns problem med vatten och så.
Det flyttar nästan ut lika många. Alltså Lars Jonung och hans medförfattare tittade ju på det här i Ekonomisk debatt 2015 och den klart viktigaste faktorn, den här faktorn finns ju också med inflyttning, men den klart viktigaste faktorn är att det finns ett överflöd av krediter. Det är det som förklarar prisboomen.
Okay.
Okay. Och det här kan ju bli ännu värre därför att alla de här teorierna har ju förutsatt att liksom stimulanserna stannar i ett land. Att när Riksbanken trycker pengar så är det i Sverige. När Fed i USA trycker pengar så får det effekter i USA. Men allt mer talar för, och det är ämnet för Filippa Malmgrens bok Signals som kom förra året. Hon kallar sig då Pippa, så namnet, det är imponerande. På iTunes är det censurerat, så det står P, stjärna, 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 A. Så de har amerikansk moral fast på svenska. Hon har
vem
ju då...
Vem är detta? Hon känns ju igen.
Ja, alltså...
Nej, hon... Du tänker på något annat.
Nej, men visst, hon är väl en offentlig person.
Ja, nej, men hon har...
Hon
har
skrivit böcker
som man
läser. Ja, men
hon är en offentlig person. Ja, men du ska ju säga att jag tror att Pippa jag känner till. Och fan, det blir
ja, det kan du ju ha hört om. Har du hört talas om det?
Jag har inte hört ordet som slang för sex sedan 1990.
Ja. Nej, det är väl lite.
Men vem är hon?
Ja, nej, men hon är sån här hands-on expert som har suttit i amerikanska råd, ekonomiska råd och
hon
sånt
är
där.
Inte svensk?
Nej, hon är svenskättad.
Aha, är därför man inte,
det är därför hon kallar sig för Pippa.
Det är därför du inte känner henne.
Ja, men känner till. Ja, jag träffade på en konferens eller så, va?
Men,
ja, just det. Men jag visste. Det klingar bort bekant.
Ja,
det är så.
Alltså den här boken är intressant därför att den går ju igenom vad som antagligen har hänt. Och det är ju att man har sett de här prisökningarna fast i andra länder. De här pengarna har köpt Kina, tillgångar i andra länder.
Indonesien.
Och Indien. Så Indien hade ju, och det här låter ju töntigt, liksom, de hade en ungefär 300% ökning av priset på lök. Och det låter ju jättelökigt i Sverige. Men det här var liksom en stor valbubbla som förra regeringen föll på, därför att det är ju stapelvara hos dem. Och smör och annat. Så mat, energi och boende har blivit extremt mycket dyrare i de här länderna. Och en av de faktorerna som driver det här är alla krediter som centralbankerna har spridit omkring sig. Och de här länderna vet om det. De vill att USA slutar med den här politiken. Det här är uppe på konferenserna mellan centralbankschefer när de träffas och så. Och är en clash. Därför att amerikanerna och euroområdet säger att nej, det finns inga sådana här effekter. Och det här är ju en konsekvens som får direkt geopolitiska konsekvenser. Därför att försöken att frammana inflation i USA är ju ett sätt att smita från skuldsättningen de har. Och vilken är det till? Jo, det är till Kina.
Ni lyssnar alltså på förfesten till Mattias Svenssons födelsedag.
Så här gör libertarianer när vi roar oss.
Exakt. Fredrik, du har också tänkt på kris och problem och ångest och oro.
Ja. Det var det du tog till förfesten också.
Ja, just det. Det är det som är det jobbiga. Tur att du är sån här...
Du vill ha mer vin, Fredrik?
Jag tror att jag tar lite vatten ett tag.
Varannan vatten.
Jag var i Berlin i veckan. Och på en intressant konferens. Och fick bland annat tillfälle att prata med han som är ansvarig för Europafrågor på de tyska socialdemokraternas högkvarter. Och jag frågade honom ungefär så här. Gerhard Schröder var ju socialdemokrat och förbundskansler i Tyskland och genomförde massa bra reformer i slutet på 90-talet och början på 2000-talet som liksom förvandlade det som kallades Europas sjuke man till en väldigt framgångsrik ekonomi och som la grunden för den tyska, de halverade arbetslösheten och de klarade sig genom krisen och de mest konkurrenskraftiga och helt enkelt ett nytt Wirtschaftswunder skulle man kunna säga. Och jag sa så att det var då en
innan han gick till Nord Stream och sålde ut sig till Ryssland.
Ja,
Putin.
Jo, han är, men ja, ja, jag vet, men jag menar, jag gillar inte sossa, men men det var en sossa som gjorde en bra sak i ekonomiska frågor och
för en gångs skull en politiker som gjorde det vettiga när han var politiker och inte efteråt.
Nej,
alla andra blev vettiga först efteråt.
Ja. Men
så han tog igen det genom att bli totalkorrupt efteråt.
Ja. Konstigt band, och det är att Merkel pratar flytande ryska, så det är mycket så här. Men vad jag ville säga med det här var att det var så en socialdemokrat som genomförde liberala reformer som gjorde att Tyskland blev ett bra land. Hur förhåller sig dagens tyska socialdemokrater till det här, frågade jag. Och jag fick då svar som var ja, det var ju inte, ja, nu måste vi ju komplettera. Och så här, men de var ju inte så pass intellektuellt, jag vet prata med två personer egentligen. De var ju så pass intellektuellt hedliga att de var ju tvungna liksom, att så här, erkänna fakta och saker. Så att, vad jag ville säga med det här, jo, det var ju det att när krisen slog 2008-2009 och sen när Europa och när det här sen omvandlades till, ska man säga, sovereign debt crisis, så säger man det, och kriser för liksom länders offentliga finanser.
Skuldkris,
tack. Så tolkades det här generellt som att det ekonomiska system vi har i Europa är för marknadsinriktat. För 51:e gången i världen så dödsförklarades både nyliberalismen och kapitalismen. Den brittiska ekonomen Will Hutton skrev att the way capitalism has been conceived and practiced for the last 30 years has hit the buffers. Och det menar han inte att det var för mycket för ekonomisk frihet, utan för lite. De svenska kultursidorna var ju så fulla av liksom triumferande marxister som liksom hade legat och gömt sig sina hålor i 20 år och som poppade upp igen och sa liksom att nu måste vi införa planekonomi. Och den franska högern Nicolas Sarkozy sa så här: l'autorégulation pour régler tous les problèmes, c'est fini. Le laisser-faire, c'est fini. Le marché qui a toujours raison, c'est fini. Det vill säga, självreglering för att lösa alla problem, det är det slut med. Laissez-faire, det är det slut med. Marknaden som alltid har rätt, det är det slut med. Så till och med den europeiska borgerligheten sa jag att okej, vi har kanske gått lite för långt vad gäller marknadsekonomin i Europa.
Man har längtat efter att säga det.
Ja, jo, men han är ju en lätt fascistisk politiker som mest vill... Som,
och nu är han värre än någonsin.
Ja, nu har han passat sig, precis.
Hoppas att
men, vad jag ville hävda är att det här bygger på en fundamental missuppfattning. Jämför man med dem, liksom gör man cross-country-studier av vilka länder slogs av krisen, vilka länder klarade krisen bäst och vilka länder har fortfarande problem, så ser man ett tydligt mönster. De länder som har skapat mer ekonomisk frihet, som har reformerat, som Sverige, Tyskland och Österrike, klarade sig bra genom krisen. De länder som inte har reformerat Sydeuropa, de klarade sig dåligt igenom krisen. De baltiska länderna som drabbades allra hårdast av krisen, de reformerade starkast och är nu ute ur krisen. Så att på punkt efter punkt efter punkt så ger data och erfarenhet de här människorna fel helt enkelt. Det är tvärtom. Så att de som säger liksom att det här, de senaste 7, 8, 9 årens utveckling ger vid handen att Europa behöver mindre ekonomisk frihet, har noll belägg för sig i sina ansatser. Jag skulle säga att vi behöver mycket, mycket mer kapitalism. Och så min sista krok. Naomi Kleins bok Chockdoktrinen, som du var skällde på och skrev någon motbok om, så här, kom ju 2007 tror jag. Det var året innan krisen.
Det sämsta man bor i Jumbo.
Ja, men hon hävdade liksom att så fort det blir en kris så kommer elaka högermänniskor och genomför marknadsreformer som folk egentligen inte vill ha när de är upptagna med att klara livhanken liksom. Jag skulle önska att Naomi Klein hade rätt. För att Europa varit på rätt väg. Så det här är en missad opportunity. En missad opportunity för en chockdoktrin. Vi skulle liksom behöva att använda krisen för att genomföra ökad ekonomisk frihet. För vad som hände med EU-länderna i snitt var att den ekonomiska friheten minskade sen krisen. Så Europa har blivit mindre nyliberalt eller mindre kapitalistiskt eller mindre ekonomiskt fritt. Och det borde inte gått för framtiden.
Här har jag ett boktips.
Jag börjar känna att vi borde få spons från någon bokhandel. Intressant. Det är väldigt mycket boktips.
Nu skulle bara säga att allt är Evrons fel.
Nej, allt är inte Evrons fel. Men Evron har gjort mycket sämre. Och en som har skrivit om detta var en euroanhängare som heter Hans Werner Sinn. The Euro Trap.
Han är jättekänd.
On Bursting Bubbles, Budgets and Belief. Ja, det är en
tysk
av Europas,
liberal ekonom.
Ja, en av Europas mest aktade. Jag tänkte
skepparkrans som man känner igen.
Ja, den här boken beskriver alla delarna från det att man helt enkelt undantog stater från kreditkrav. Det var ett krav i de här Baselregleringarna som Europa aktivt gjorde. Staten ska absolut anses som kreditvärdiga.
Inga banker, inga finansbolag behövde någon typ av kapitaltäckning för att låna ut till stater överhuvudtaget. Nej. Allt annat betraktades som livsfarligt. Mm. Man får absolut inte låna till privatpersoner eller företag för det är jättefarligt. Men låna ut till grekiska staten, det är... Mm.
Han sammanfattar väldigt kärnfullt eurokrisen på det här sättet. The path Europe has taken with the ESM and in particular the extensive ECB interventions leads away from a market economy towards a system in which central planning authorities allocate funds across regions using dubious ideological arguments when explaining their policies to the public. By doing so, these institutions behave like the typical bureaucratic organization as described in the public choice textbooks caught in rent-seeking activities. Det här är public choice, det är särintressen som har styrt en politik, tydligt intressedominerat för politiker, för ekonomiska aktörer, men på allmänhetens bekostnad. Och det är så man har skött hela eurokrisen. Man har hoppat från en kris till nästa och nu är man igång med de här kvantitativa lättnaderna. De skulle ha pågått till september i år, men gissa vad, de har förlängts.
Fast jag tycker det är lite en annan fråga. Jag tror att, liksom att utan euron då så hade de här länderna inte fått arbetslöshet, man har fått sänka levnadsstandard för de har liksom haft devalveringar istället. Så att, de reformerna som har genomförts i de här länderna som har gått bra, det är ju flexibilitet på arbetsmarknaden, det är liksom ökade incitament, sänkta bidrag, det är liksom det är klassiska såna här egentligen antisos-reformer.
Men många av de här länderna gjorde ju de här reformerna och har redan gjort många sådana reformer tidigare, så det var ju inget nytt för de baltiska länderna att liberalisera och skära i offentliga utgifter.
Men man har sagt att det är nytt.
Nej, men alltså det är inte euron som har gjort att de gör det här, utan det här är de ju vana vid.
Ja, men har jag påstått det?
Men du för ju ett resonemang som att det skulle vara så. Som att,
nej, jag säger så här att om du säger så här att Grekland går dåligt och Italien och Spanien och Portugal för att de inte kan devalvera. Jag menar, när man har dålig konkurrenskraft, då kan man säga så här att då kan man bara devalvera och så får människorna sänka levnadsstandard. Eller då så får man ta den dåliga konkurrenskraften i form av ökad arbetslöshet och, liksom, och offentliga underskott. Det är bara två olika sätt att sänka liksom människors levnadsstandard.
Men det var ju många som varnade för att, och det var ju skälet till att Nederländerna och Tyskland inte ville ha euron från början, att vi kan inte ha en gemensam valuta innan italienarna, spanjorerna, fransmännen visar att de kan göra sådana beslut och fatta sådana beslut in och sen kan vi gå över dit. Och sen var det ju bara för att Helmut Kohl skulle få slå ihop östra och västra Tyskland som han plötsligt bara, okej, då får Mitterrand euron, så köper vi det innan de har visat att de kan det. Och de väntade då alltid på att de skulle få en bailout istället. Fransmännen och italienarna ville inte göra reformerna. De ville få en bailout från Tyskland.
Jag håller delvis med om det. Och det fanns ett antagande att om man tvingar in de här människorna i, det är ungefär som inre marknaden, fast, och tanken är samma sak med valutan, att de här länderna kommer under trycket att genomföra de här strukturreformerna, för de har inget annat val. Mm. Och det gjorde de inte, och det är det som är eurons stora misslyckande. Det var liksom ett politiskt fel antagande som gjorde att det liksom, för hade de fattat att de är inlåsta, och det är där, och det är där kritikerna har rätt i den här bemärkelsen, är euron en nyliberal konstruktion, att den liksom låser fast.
Yeah, right.
Jo, men alltså i den här bemärkelsen nyliberal, inte i vår bemärkelse, men i den standard bemärkelsen, så är det så att låser ju in människor i ett system som gör så här, antingen liberaliserar du din inrikespolitik eller så får du en kris.
Nej, alltså...
Och de valde kris.
Ja, det här är
fundamentalt fel. Därför att vad euron har gjort är att man kan få ut krediter på mer kreditvärdiga länders bekostnad. Och det är det som händer nu. Alltså de har kunnat välja att trycka pengar på andra euroländers bekostnad istället för att hantera det här obekväma valet. Mellan att devalvera och liberalisera. Och på det sättet så erbjöd euron ett tredje alternativ som gjorde att man bekvämt kunde skjuta upp skulder väldigt länge. Alltså nu sitter man, det här som från början var tillfälliga lån till länder utan säkerhet och sådär, de har man nu skrivit fram till för Irlands fall 2041 och 2042. Alltså det pågår en enorm uppskjutning av alla problem. Och euron har gjort allt det här lättare, och det är problemet. Och det här är ju, poängen är ju att det är fundamentalt mot marknader.
Mm, absolut.
Jag skulle säga så här, att när det blir billigare med pengar, när sydländerna fick den tyska räntan gratis,
precis, en spanjor som tidigare betalade 20% för ett bostadslån fick 5%.
Ja.
Och det fick staterna också.
Ja. Då blir det ett inflöde av kapital i de här länderna som är stort. Det skulle kunna, i en välfungerande marknadsekonomi, så används sådana pengar för produktiva investeringar. Ja. Men de här länderna hade ingen total factor productivity ökning överhuvudtaget. De blev helt enkelt inte, det var inga investeringar i maskiner, det var liksom inga företag som gjorde reformer för att få igång, utan det var bara bubblor och sådana här.
Det var
ju sklerotiska från början.
Och det är inte så produktivt.
Nej, precis. Så att vi är ju lite överens.
Men jag vill gå till Löwenbräu nu och festa vidare. Ja. Har ni något konsensus?
Det här är ju det lustigaste med nyliberal. Nu håller vi på och missar festen på grund av att vi fastnade i en diskussion om penningpolitik.
Precis, för förfesten är ofta den bästa festen.
Ja, men kan vi inte gå in på en kort grej då? Kan vi inte gå in på en kort grej då?
Jättekort, Fredrik.
Eftersom vi redan är sena så kan vi lika bra.
Jag har alltid älskat att vara nörd. Mm. Men jag har också varit bra på fotboll.
Så menar, nu har du fått det sagt.
Nej, men vad min poäng är så här, att man måste inte vara töntig för att vara nörd. Man kan vara nörd lite halvcool.
Men Johan har ju enorm bollkänsla, precis som hans bror. Han har ju liksom, han har ju talanger på precis alla områden och behövde liksom bara välja.
Du slog mig i pingis en gång. Jag var jättefård. Den här jävla töntfyllde killen kan jag bara... Det var
det du tänkte om mig i början.
Men alltså, du strålar inte liksom idrott.
Nej, det gör jag.
Men vet ni vad? Jag är en äkta nörd, för jag klarar fan inte av något praktiskt alls.
Men du har så mycket vilja, Mattias, så att du kompenserar genom att vinna genom rent raseri. Ja, hörni, kära vänner, nu vet ni hur nyliberaler förfestar.
Ja, det är fan vad tråkiga det är. Jag skäms. Jag vill lägga inte ut det här, skäms.
Kära lyssnare, hör gärna av er till oss på e-posten och berätta hur ni tycker att nyliberaler förfestar. NorbergSegerfeldtSvensson@gmail.com. NorbergSegerfeldtSvensson@gmail.com. Och gå gärna in och betygsätt oss på Podcaster. Tack så mycket, Fredrik, och grattis, Mattias.
Ja, ah, men vilken hurra, fest hurra. Det blev. Party!
Hoppas att du får roligt med Mr. A sen när du väl läser detta. Tack till er som har lyssnat. Hoppas att ni nu inte belånar er upp över öronen med tanke på vad penningpolitiken gör just nu. Och sist idag, musiken Alice in Videoland, We Are Rebels.
Ha 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 ha.
Det var jättebra.
Ja, jag skäms.
Gud vad härligt nördigt.
Fan vilka tunta
vi
är.
Men vi tar en taxi på en gång.
Ja.
Har du alla allting?
Jag behöver hjälp med
alla flygan. Som måste vi göra. Vi måste kissa och vi måste...
När lägger vi ut det här?
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.